Podplay.
Nu börjar de verkliga förhandlingarna om klimatet vid FNs stora konferens i Glasgow. Forskarna är ganska ense om vilka krafttag som krävs. Vad som är politiskt möjligt är en annan sak. En fråga som hör till de största av alla är: vem ska betala för att få vår planet på fötter? Är det den som har smutsat ner, den som är rikast, den som drabbas hårdast eller den som förlorar förhandlingsspelet? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, världsledare och klimatförhandlare från hela jordklotet har samlats i Glasgow för COP26. Det står för Conference of the Parties, och 26, ja, det betyder att det är det 26:e mötet sedan 1994 då FN:s klimatkonvention undertecknades. Mycket, ja, kanske faktiskt allting står ju på spel när hela världens existens som vi känner den håller på att förändras. Och med oss idag har vi då direkt från Skottland DNs klimatreporter Jannike Kihlberg, och vi har också med oss Björn-Ola Linnér som är professor vid Linköpings universitet och som forskar på området mellan geopolitik och klimatförändringar. Välkomna båda två.
Tack.
Tack.
Först så vill jag veta, hur ser det ut i Glasgow? Jag har förstått att det är vackert väder.
Ja, det är faktiskt soligt och fint, och det var väldigt fint. En fin höstmorgon kan man säga, och det var skönt för det var enormt långa köer in till mötet. Mm. Så det var skönt att inte behöva stå i regn kan man säga.
Björn-Ola, du har varit på plats i flera dagar här nu. Hur har veckan varit?
Ja, man kan säga att stämningen, humöret i förhandlingsarenan här har ju stigit successivt under de här dagarna som har gått. Så att, ja, solen matchar ungefär stämningen idag.
Jannike, vad händer nu de närmaste dagarna?
Ja, det som händer nu är väl att de här högdjuren har ju lämnat, de var inne i två dygn, men nu pågår ju förhandlingsarbetet här. Råa förhandlingsarbetet där man ska lösa ganska tekniska frågor. Och det handlar om bland annat regelboken här till Parisavtalet. Hur ska man till exempel bokföra handeln med utsläppsrätter? Det är ganska krångliga tekniska frågor, men som är oerhört viktiga att få på plats för att man ska kunna mäta förändringar och att det ska kunna jämföras över tid och att det ska också vara en transparens så man kan se vad olika länder gör. Och sen en allt överskuggande fråga är väl ändå då finansiering. Det finns ju en stor rättvisaspekt i Parisavtalet där de rika länderna ska gå före och de ska också hjälpa till med finansiering, och hittills har de inte riktigt nått målen.
Jag kan också bara passa på att fråga, hur går det här egentligen? Hur går det till? Sitter man i olika mötesrum eller snackar man i korridorerna? Eller vad händer?
Ja, både och. Alltså, dels finns det ett stort plenarmöte där man har, kan man säga, huvudförhandlingar. Men sen finns det en massa parallella pågående förhandlingar om olika frågor som ska lösas. Det kan handla om handel med utsläppsrätter eller det som kallas loss and damage, hur man ska kompensera de länder som drabbas, inte minst östater till exempel. Ja, och en mängd olika frågor som sker parallellt. Sen har vi en massa sidoaktiviteter som det heter, alltså presentationer av både regeringar eller miljöorganisationer eller forskare som presenterar kanske olika lösningar på olika frågor som diskuteras. Och så har man en jättestor utställningsarena där det pågår massa också möten, och Business Sweden till exempel har en sådan här som har massa seminarier. Och, ja. Så det är en jättestor, kan man säga, en slags Kiviks marknad för klimatförhandlare och industrier och miljöorganisationer och utvecklingsorganisationer och frivillig organisationer av alla slag. Ursprungsbefolkningar. Ja, det är en myller. Det finns något för alla.
Det är ju intressant. Du har ju varit på många klimatmöten under åren. Och jag vill bara höra, om de senaste åren så har ju resultaten varit ganska klena, som i Madrid till exempel. Om du skulle jämföra det här med tidigare möten du har varit på, hur skulle det se ut?
Ja, det är nog ett av de möten som redan första veckan har fått en positiv stämning. Det är vad jag hör från flera förhandlare, att det känns som att man har redan kommit längre än vad man trodde. Det var nog för att förväntningarna var ganska låga innan. Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, sa ju att han sänkte verkligen förväntningarna innan man kom hit. Vi hade också G20-mötet precis innan, där de sa visserligen att de hade 1,5 grader som mål, men det fanns ju inget konkret där. De kastade ju en mynt i önskebrunnen där vid Fontana de Trevi, men det var kanske det mest konkreta i åtgärden för att nå 1,5 grader från det mötet. Så därför har det varit väldigt positivt att vi nu har kommit lite mer konkreta åtgärder.
Jannike, vad skulle du säga? Vad betyder det att USA är tillbaka efter det att Trump har försvunnit, i alla fall från den exekutiva makten just nu?
Ja, men det tror jag, det är nog alla överens om, att det går ju inte att överskatta. Alltså, det här, du får inte till de här förändringarna om inte USA är med. Det är liksom världens största ekonomi, det är världens näst största utsläppsland. Det skulle ju inte gå, det är oerhört viktigt att ha det som en lokomotiv. Och det var väl det man såg i Madrid ganska mycket när det blev som besviket. För det var lite, ja, men varför ska vi göra något om inte USA ens? Då var de ju på väg ut ur Parisavtalet. Om de inte är med, varför ska vi andra göra något? Så att de är tillbaka på banan är väl det som kan, ja, en förutsättning för att det ska kunna ordna sig så småningom.
Och målet är ju då att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader Celsius till 2050, om jag har förstått saken rätt. Vad krävs för att nå dit då, om man ska sammanfatta det i några meningar?
Jag tror jag låter Björn Ola svara på den.
Jag kan väl säga att målet är ju att vi inte ska gå över 1,5 grader överhuvudtaget. Och för att kunna göra det, som har sagt, att världens utsläpp måste då vara netto noll 2050. Så det är det som är målet. Så det är därför man pratar om 2050. Framförallt de rika och stora utsläpparna måste vara 2050 då. Men några kan vara innan och några eventuellt efter då.
Och vad måste vi göra då?
Ja, det som är jätteviktigt nu, förutom att man får utfästelser, det är många länder nu som säger att de ska vara klimatneutrala runt 2050. Men det viktiga är att vi får konkret vad de tänker göra till 2030. För att annars så kan man ju prata mycket och det blir luft, men inte en tydlig omställningsplan. Och det är det som behövs nu, så att man kan verkligen se att vi är på rätt väg.
Mm. Och vad skulle ni säga då, hur pigga är de här största utsläppsländerna på att verkligen uppfylla de kraven som ligger på dem?
Ja, det är ju jättesvårt. Jag vill säga att retoriskt, absolut, så ställer alla upp på det här målet nu. Men när man ser vad som verkligen sker, vad man gör, så är det mycket mer tunt. Kinas klimatplan är väldigt osäker på hur man tänker sig att den ska uppfyllas. Och det är ju också efter 2030 som man kommer att toppa utsläppen, och det behöver ske innan. USA är också osäker nu, tyvärr. Biden hade ju stora ambitioner, men hans klimatpaket här nu som man skulle... ja, ha med sig i bagaget, kan man säga, som gjorde att USAs klimatomställning skulle vara trovärdig. Den stöter på patrull i senaten. Så där vet vi, den är redan bantad och vi vet inte hur mycket det kommer bli till slut.
Jannike, vad tror du? Ser man några grupper av, eller kategorier av länder här som, jag tänker, små ambitiösa länder eller stora mäktiga, eller de här små väldigt utsatta länderna gör gemensam sak. Ser man den här typen av koalitioner?
Ja, det gör. Nu har jag ju kommit idag, men sen tidigare så finns det ju en Coalition for High Ambition, alltså koalitioner för höga ambitioner. Och där är ju nu USA med igen, och då har du ju alla de här små önationerna. Sverige har ju varit med, så att det finns ju en mix, och det finns ju någon form av momentum i det här ändå faktiskt igen.
Man brukar ju säga att den var väldigt viktig för att Paris skulle bli en framgång. Just den här High Ambition Coalition, alltså koalitionen mellan länder som har höga ambitioner. Och att USA är tillbaka där nu, det tror jag är väldigt viktigt för att driva det arbetet framåt.
Mm. Vi ska ta en liten paus och strax prata mer om vem som ska bära kostnaderna för klimatkrisen. Mm. Studio DN idag. Vi har med oss Jannike Kihlberg som är klimatreporter på Dagens Nyheter och Björn Ola Linnér som är professor vid Linköpings universitet. De befinner sig båda i Glasgow och vi pratar om COP26. Ja, alltså rika länder och välbeställda individer gör ju större klimatavtryck än fattiga och medellösa människor. Det är ju ingen hemlighet. Samtidigt så drabbar klimatförändringarna i hög grad de fattiga länderna. Och de behöver väl både akut hjälp vid katastrofer men också hjälp att ställa om sina samhällen. Och utöver frågan om just att minska utsläppen, hur stor skulle ni säga är frågan om rättvisa på COP26?
Ja, den är väl väldigt stor och ganska grundläggande, och det ligger ju också i Parisavtalet. Och men det finns där hela tiden som en underton. Jag var på en presskonferens för någon timme, ett par timmar sedan, på ett internationellt nätverk för miljöorganisationer, och då har du folk från Afrika där, du har folk från till och med Kanada och även små öststater. Alla pratar finansiering och alla pratar rättvisa, och det finns ju risk för en stor bitterhet. Eller vad säger du, Björn? Du samarbetar ju mycket med FIDI och sådana länder.
Ja, men det är en alldeles grundläggande fråga. Dels moraliskt då, som Jannike var inne på, men också för att det ska finnas ett förtroende för processen kring Parisavtalet. Har de rika länderna lovat klimatfinansiering, vilket till exempel våra kollegor på Fiji säger, är alldeles essentiellt för att man ska kunna anpassa samhället till det förändrade klimat som man redan upplever, men också att kunna vara en del i klimatlösningen, då behövs den här finansieringen. Men om inte den kommer, då så kommer det ju att få inte ge intrycket av att väst gärna pratar och lägger över ansvaret och kostnader på andra, men inte riktigt menar allvar med sina höga ambitioner. Så det är väldigt viktigt symboliskt. Sen är det en svår fråga. Därför att det gäller ju också att man ska veta att när finansieringen går till rätt ändamål och så. Men det ingår i förhandlingarna att man ska försöka lösa de frågorna, hur man ska göra det transparent. Både att pengarna kommer på bordet och vad de används till.
Ett sätt att hantera delar av det här är väl handeln med utsläppsrätter då, att man på något sätt kan byta utsläpp mot varandra. Och det är ett sätt också att få fattiga länder att få finansiering. Vad är det som är kontroversiellt i det där?
Jag får försöka dra det. Jag tror att Björn Ola sitter här och greppar eller försöker ta mikrofonen, men han får rätta mig om det. Så här, men vad det handlar om det är att, till exempel, att om Sverige skulle göra en aktion för att få ner insläppen i Polen, eller få ner utsläppen i Polen, så vill ju Sverige tillgodoräkna sig den utsläppsminskningen. Och även om den har skett då utanför landets gränser. Men det finns ju i det här fallet vad man kan diskutera, just vem är det som ska få tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna. Och då finns det ju vissa länder som tycker att man till och med kan få, att både Polen och Sverige skulle få göra det. Och det här är ju sånt som man är rädd för då blir det en väldigt falsk matematik, ska man säga. Stämde det där, Björn?
Ja, men alldeles riktigt, förutom kanske inte Polen var rätt exempel eftersom de redan är med i EUs utsläppshandelssystem. Men om ta ett annat land, Ghana till exempel, då, så stämmer det precis. Men problemet är ju också att man vill ju att de här klimatplanerna ska vara så ambitiösa som möjligt. Och då finns det ett incitament att om du lägger det lite lägre och sen sänker mer än vad du lovar i din klimatplan, om du kan sälja det då blir det ju till slut så att alla lägger sig lite lägre för den möjligheten då. Så det, sådana risker vill man ju minimera då med detta. Och man kan säga att från svensk sida till exempel är väldigt tydligt att man ändå säger att okej, kan det här hjälpa att bli mer ambitiösa, så är det ett bra sätt framåt. Men om det inte gör det, om det blir ett sätt att köpa sig fri från en större ambition, då är det bättre att inte ha något avtal alls. Det har jag hört flera gånger från förhandlare säga, att det är hellre att man inget avtal kring det här än att ett dåligt avtal. För det skulle också kunna urholka ambitionerna i Parisavtalet, där tiden tickar väldigt snabbt iväg mot att vi kommer att passera 1,5 graders målet under runt 2035 kanske.
Om ni hör någonting i bakgrunden där, så är det en pågående liten demonstrationsförberedelse bredvid er, eller så?
Ja, då sitter det, väntas ju bli väldigt stora klimatdemonstrationer, eller globalt överhuvudtaget är det ju annonserat. Och just nu sitter det ett gäng ungdomar här och ritar plakat och sånt en bit ifrån oss här i korridoren. och stundtals ganska ljudigt. Så vi får se imorgon hur det blir.
Just det, vi är torsdag eftermiddag när det här spelas in.
Ja, apropå det vi pratade om med rättvisa, så är det ju, så går det ju inte många timmar man går i korridoren utan att det står en grupp som ropar Climate Justice Now. Så det är ju inte bara låg- och medelinkomstländer som kräver att den rika världen som har släppt ut mer ska ta sin beskärda del, utan det är ju en väldigt viktig fråga för de frivilligorganisationer, ungdomsorganisationer och så som är här på plats, både på arenan och utanför.
Jag undrar då, vad kostar mest för ett rikt land? Är det att minska de egna utsläppen eller att hjälpa fattiga länder till anpassning?
Det var en bra fråga. Jag kan ju bara säga att det beror lite på hur man räknar. Jag tror att ofta så ser man ju de här löftena, så var det väl senast nu kring en del sådana här fasa ut kollöften. Då pratar man om att vi fasar ut finansiering utanför det egna landets gränser. Det är ju enklare än att politiskt göra något hemma och kanske stöta på stora protester, alltså typ som gula västarna i Frankrike. Eller ja, det man ser nu när energipriserna är höga, då växer ju protester hela tiden, så att så fort. Det är ju svårare för en politiker att göra något hemma, för du vill ju bli omvald. Men vad säger du, Björn-Ola?
Ja, fast jag tycker att man får formulera om frågan, för vi pratar ofta i termer av att det kostar. Och naturligtvis är det en investeringskostnad som alltid när du ska bygga ett hus eller vad du än ska skaffa dig, du måste göra en investeringskostnad. Men sen kommer det en enorm nytta av att du gjort den här satsningen. Så att jag kanske skulle omformulera det i de termerna istället. Och då, det är ju klart att vi har enormt mycket att vinna på för att få en robust ekonomi i Sverige, att vi gör, ställer om det svenska samhället. Men vi vet också att för ett och ett halvt graders mål så är det enormt viktigt att vi får de här satsningarna i andra länder då. Men det är ju svårare då att övervaka vad de går till och så att det måste vara med i regleringen av det hela. Men där kan ju pengarna göra enormt mycket nytta. Inte bara då för att få ner utsläppen, men också att öka levnadsstandarden i länder, att det är bättre för så många andra av de hållbara utvecklingsmål vi har med ökad hälsa och ett bättre samhälle och mer robust.
Men om man ska plocka ut några enskilda punkter då som ni kommer att titta på de närmsta dagarna, antingen just själva frågorna eller om ni bevakar en enskild aktör, vad skulle ni plocka ut då som ni tycker är särskilt spännande?
Får man bara välja en?
Ja, man kan få välja fler.
Ja. Nej, men jag tror fortfarande att finansiering ligger lite högt. Och sen är jag fortfarande den här diskussionen som ändå har blivit mer brännande. Det handlar ju om det här att faktiskt fasa ut fossila bränslen. Det här som ju egentligen inte nämns i Parisavtalet, men som har blivit en hetare fråga och som måste till. Och som ju debatteras väldigt mycket här också. Det har kommit nya löften, men hur mycket är de värda? Så att jag ska titta lite mer på fossila bränslen.
Finansieringsfrågan, absolut. Man kommer ju nästa vecka att börja processen hur man ska skala upp klimatfinansiering efter 2025. Och så det tror jag blir en väldigt viktig process. Men här kan man bara liksom staka ut vägen och säga när ska man vara klara med det och hur ska det se ut. Så att det kommer inte vara jättespännande kanske för nyhetsrubrikerna, men oerhört viktigt för framtiden. Så det kommer jag framförallt att hålla ögonen på. Sen kommer det vara väldigt viktigt också att se hur transparens, alltså hur ska man kunna följa upp för länder hur de förverkligar sina klimatplaner. Det kommer också vara enormt viktigt.
Mm. Om man då pratar om just finansieringsfråga, hur mycket pratar man då om moral? Alltså hur mycket pratar man explicit om moral och hur mycket pratar man mer om kanske kostnad, nytta eller politiskt pris? Eller hur förs de där diskussionerna?
Som jag upplever så handlar det ganska mycket om moral. Faktiskt att man, ja men det finns ju alltså, historiskt så är det ju rika länderna som står för utsläppen, det är ju de som har ställt till det här till stor del, och då har man väl också en slags moralisk plikt att dels se till att utvecklingsländer har en chans att komma i kapp, och att då är det ju liksom de stora länderna som måste ta sitt ansvar helt enkelt. Håller du med, Björn-Ola?
Ja, men absolut. Och den här principen om gemensamt men differentierat ansvar, alltså att vi har alla gemensamt ansvar för klimatfrågan, men vi har olika förmåga att ta oss an det, att göra klimatåtgärder. Det bygger ju på en moralisk princip att de som har släppt ut mest, de ska ta större ansvar. Och de som har också rikedomen eller tekniska förmågan ska också ta ett moraliskt ansvar. Så att det, själva nerven i klimatförhandlingar är väldigt mycket en moralisk fråga.
Och då avslutningsvis då får ni svara på båda två. Vad tycker ni, vad ska ha uppnåtts för att den här konferensen ska anses lyckad i efterhand?
Medan Annika tänker efter kan jag säga att den har ju, det kommer redan anses vara lyckad i och med att vi har fått utspel kring metanutsläppen. Även om det var vagt hur de ska bli, så det ändå, kan det i bästa fall ge 0,2 graders uppbromsning av växthuseffekten. Sen har ju Indiens utspel, som vi var inne på, också skapat en positiv atmosfär där man tänker att det kommer sätta press på Kina och så. Så att det är flera frågor redan som har överträffat förväntningarna från början. Men man måste också ha löst de här frågorna kring regelboken som Jannica var inne på. Men det kommer nästa vecka.
Jag säger ju inte emot Björn Ola, men jag tror också att det finns ju ändå en ambition här som är mycket tydligare och engagemang som är mycket tydligare än tidigare. Så att man kanske inte når ända fram till 1,5 grader, men det känns ju för första gången som man faktiskt är på väg att verkligen att det händer någonting. Och då kanske man bryr sig mindre om regelboken blir helt klar, bra om den blir nästan klar, men det är så mycket momentum nu ändå.
Alltså när man då säger att det kommer upplevas lyckat, så är det väldigt bra, viktigt att understryka utifrån lågställda förväntningar. Så det är ju inte så att man har löst 1,5 gradersmålet här eller säkerställt det. Så det är klart att Fridays for the Future eller stora miljörörelsen kommer ju vara djupt besvikna och kanske förbannade efter det här mötet ändå. Därför att vi har inte tagit några gigantiska steg närmare 1,5 gradersmålet, men ändå tydliga utifrån vad vi befarade innan mötet.
Det är i alla fall en positiv avrundning av det här samtalet. Stort tack för att ni var med idag båda två. Björn-Ola Linnér, professor vid Linköpings universitet, och Jannica Kihlberg som är klimatreporter på Dagens Nyheter. Tack båda två.
Tack.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkerimenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.